Hallå, hallå! Hej och välkomna till Aten i Jerusalem. Det är Sveriges bästa okrediga teologiska intervjupodcast med en hyfsat hög lägstanivå. Med mig har jag Annika Wilsén.
Hej Anton! Hur mår du?
Hej! Jag mår bra, tack.
Det är världens sämsta öppningsfråga, tror jag. För alla vill bara svara, jag mår bra. Vad har du gjort idag, kan jag fråga?
Mm. Ja, jag har jobbat på skola och så jag jobbar från till klockan 6 ungefär. Så det är en ganska lång dag.
Det låter
skola
så.
Och fritids och så. Så att man får rodda fotbollsplaner mycket och se till att de inte gaddar ihop sig i små grupperingar som är onda mot varandra på fotbollsplanen och sådär.
Det är liksom en... Barn har som en inneboende förmåga att det känns som det ligger i deras natur att gadda ihop sig. Jag tycker att det blir så här, det är alltid den här diskussionen om människan är i grunden god egentligen. Eller om det goda har fostrats fram genom civilisationen eller om civilisationen snarare har gjort människan så att säga mer våldsam. Men känner man några barn, då kan man känna att vi behöver civilisation. Typ, att det är så här, det illvilliga ligger så nära till hands.
Men precis, så här, liksom, det här med att gadda ihop sig och så här små mobbas och så här, det ligger väldigt nära till hands till barn och så där.
Precis, och göra grupperingar. Jag läste Andre Walden, den här jävla karar, som det har varit en del snack om på sistone, väldigt bra bok. Men då säger han det att barn i grupp, de kan hitta en rättfärdig kås för nästan vad som helst om det gör att de får mobba ut någon annan.
Men visst, alltså, det är alltid att barnen, man kan ju alltid hitta liksom, om man verkligen försöker ska man alltid hitta någonting som är föraktfullt hos en annan människa som man kan mobba den för, liksom, så är det ju verkligen.
Ja, precis. Och det är ju en uppväxtskildring, men då är det typ att det är några andra barn som får för sig och terrorisera honom, och då säger de så här: ja, men du förstör ju sandlådan, där brukar min kompis lillebror leka, det är synd om barnen, typ så här, och så jagar de honom och slår ner honom, typ så här, för att de hade ju en rättfärdig anledning. De brydde sig om barnen som brukade leka i sandlådan.
Vad har du gjort idag då?
Jag har läst om graviditeter. Jag är barnmorskestudent nu, och det är så roligt. Snart ska vi få komma ut på praktik och klämma på lite gravidmagar och förhoppningsvis ta emot lite bebisar som ska födas också. Så det känns ju, vad säger man, overkligt och jätteroligt.
Hur vanligt är det att partnern i ett förhållande tar emot barnet när den ska på väg att ploppa ut?
Jag har absolut ingen statistik på det. Men det känns som att det trendar. Alltså att det är vanligare nu än vad det var förut. Liksom. Ja. Skulle du kunna tänka dig att ta emot?
Ja, men jag har ju inte gjort det på 2 av 3. Så jag funderar på om jag nu den tredje ska haka på trenden och ta emotare.
Ja, det tycker jag du ska göra. Jag tror det är rätt häftigt. Mina 2 senaste födelsedagar har gått så snabbt, så det har liksom inte hunnit bli någon fråga. De var mer så här skjutit ut ur kroppen och den som stod närmast till hands fångar dem. Men jag hoppas du ska hinna.
Det är som en bebiskanon.
Liksom. Ja, men lite så.
Nej, men det vi får hoppas.
Det är snart,
det är
väl, ju.
Det är möjligt.
Oh, wow.
Här glömde jag lägga in en liten sak. Jag ber om ursäkt, det är mitt fel. Det är så här att tidskriften Nord har kommit ut med ett nytt nummer. Och här kommer jag göra en liten mini-intervju med Victor Alfons, som har skrivit det senaste numret. Och nu kan ni få lite inblick i The Studio Magic här som sker. Och det är ju att när jag ringde upp honom på Zoom, Victor, så hörde jag inte honom. Det var något fel, så att liksom jag kunde inte höra hans röst, och det var väldigt knastigt och knaprigt överlag. Så vi spelade in det här helt i blindo. att jag ställde frågor och han fick svara och jag hörde inte riktigt inte vad han svarade. Sen har jag då i efterhand spelat in mina frågor så att därför kan det låta lite off kanske, att jag inte riktigt, jag pratar inte riktigt med en riktig människa. Så nu kommer det i alla fall. Hej.
Hej Viktor, hur mår du?
Jag mår bra, tack. Hur mår du?
Tack, bara bra. Tack som frågar. Du medverkade i senaste Nod.
Det stämmer.
Vad har du skrivit om för något?
Jag har skrivit om organisationen Biologos som jobbar med kristen tro och vetenskap, framförallt evolution.
Temat på det här numret är ju lite grann det här med förtröstan och rädsla. Eller hur? För när jag passar ditt liksom tema in här, eller är du lite av en så här outlier som är fristående? Hur fungerar det?
Nej, jag är nog mer av en outlier. Det är bara ett vetenskapsdel, liksom. En stående del.
Annars kan man ju tänka att det här med evolution är någonting som skapar lite rädsla eller nervositet i vissa kyrkliga kretsar och sådär. Så att ja, det kanske egentligen på ett sätt skulle kunna passa rätt bra in.
I guess, ja. Yeah.
Men det här Biologos, är det någonting som är bra? Liksom, håller det hög vetenskaplig kvalitet? Är det någonting som du till exempel skulle kunna skicka dina eventuella framtida barn till att läsa, tror du?
Ja, men det tror jag. Eller om du menar organisationen, så tror jag absolut det är någonting som mina framtida barn skulle kunna ta del av. Om du menar konceptet som i liksom teistisk, nej inte teistisk, precis där det inte var. Men så tror jag att det absolut är hållbart både ur vetenskaplig och kristen synpunkt.
Är det typ bättre än din genomsnittliga jorden är 6000 år gammal kreationist hemsida skulle du säga?
Ja. Absolut. Mycket.
Men kul att veta att det finns liksom bra resurser där ute som funkar och ja, som kan hjälpa oss liksom att fundera på det här med tro och evolution och vetenskap överlag på ett bra sätt. Har du bläddrat någonting i det senaste numret av Nod ännu?
Nej, jag är inte hemma. Jag har inte fått den än, men jag är inte hemma.
Är du prenumerant förresten, eller hur är det med det?
Ja.
Hur länge har det varit det, tror du?
En, två, kanske. Du då?
Ja, men sen 2010, så rätt så länge faktiskt har jag hunnit i. Jag tycker att det är någonting som ingår på varje kristen intellektuell lekmanna eller på annat sätt intellektuells bokhylla eller brevställ. Ja, så prenumerera, varför inte? Kör.
Faktiskt. Tycker jag med.
Tack Victor för att du ville vara med en liten stund. Kul att, att du hörde dig.
Ja, tack själv. Det var bara trevligt. Jag måste. Tack. Blod och eld.
Blod och eld, Victor. Blod och eld.
Men idag då, vem har vi pratat med? Jo, jag kan svara på den frågan själv. Vi har pratat med Maria Ledstam som är teolog som disputerade för inte så länge sedan, tror jag våras någon gång, på sin avhandling som heter
When Work Becomes Church and Religion Criticizes Work.
Men så hon disputerade ifrån ett universitet i Norge. Så hon har bott i Oslo i några år och hon jobbar nu på ALT i Örebro och undervisar i teologi. Maria, jag känner henne sedan innan. Hon var min lärare när jag läste Miljö och rättvisa, en bibelskola på Liljeholmen. Det var ett väldigt bra år och Maria var en väldigt bra lärare för oss. Så att hon har haft ett stort inflytande på min teologiska fostran också, kan man säga. Så jag var väldigt glad att hon blev färdig med avhandlingen så vi kunde intervjua henne.
Och som en liten extra mumsbit åt er som lyssnar, så kan vi säga att vi kommer att diskutera lite grann hur Annika var i 20-årsåldern i det här avsnittet.
Jag skäms bara.
Eller var? Var du i 20-årsåldern?
Jag var ju 19 var det året.
Ja, just det. Mm.
Så det får man väl säga. Mm.
Very late teens.
Very late teens. Det var precis innan jag stod som tonårsbrud. Ja.
Mm. Just det. Barnbruden Annika.
Jag tänker jag var barnbrud, kanske man inte kan säga, men tonårsbrud kan man säga.
Ja. Ja. Nej, du hade ju precis masat dig över strecket där för myndighet.
Ja. Precis. Jo, så kan man se det.
Men vilket äktenskap det har varit.
Ja,
eller
fantastiskt
hur?
Har det varit. Jag tycker det, och
överlag så ska överlag ska man kunna säga att gifta sig tidigt är ju lite undersålt, tror jag. Jag tror att det kan vara en ganska bra grej.
Ja, jag kan rekommendera det till alla er där ute som är typ 19 och funderar på det. Så gör rätt, säger jag.
Slå till! Ja, du behöver inte ha något ensamt vuxenblivande.
Mm. Nej, precis. Jag tänker att det också är, vad säger man, våran individualistiska kultur som betonar det så mycket, att man på något sätt ska ha ett eget, bli vuxen själv, upptäcka sina drömmar och följa dem, och sen kan man pussla in någon annan i livet. Men ja, så behöver det inte vara. Men nog om mig som tonårsbrud. Vad har du funderat på, Anton?
Ja, tackar som frågar. Jag tänkte bara säga någonting. Det här kanske frångår det vanliga formatet månadens mönster, där vi klagar på någonting, och det här är kanske mer som en liten hyllning av en bortglömd dygd som vi kan kalla för oskuldsfullhet.
Mm. Berätta mer.
Jo, men jag tänker att vi lever ju i en tid där saker som att vara, vad ska man säga, genomskåda saker och att vara lite så här hård och lite rå gärna premieras, att det liksom ses som någonting som är eftersträvansvärt, att det kanske är det som de smarta tykonomerna utstrålar och så här kändisar. Det är inte så, man ska inte vara liksom så här naiv, man ska inte vara känslig.
Man ska inte vara för passionerad liksom i sin tro på någonting. Man ska gärna vara distanserad.
Man ska inte vara för passionerad. Man ska ta saker med en liten klackspark och så här. Man kan ju säga att om man drar det här långt så är ju det cyniska kanske det som ligger nära. Att man ska vara lite så här cynisk, man ska vara lite blasé inför allting. Liksom så här, ingenting berör mig, ingenting fastnar på mig, jag är en teflonpanna. Och jag tror inte på någonting riktigt eller så. Och det kan man märka också när man jobbar med barn ibland, att det finns ju ingenting som är så oattraktivt som ett blasé barn, ett barn som är blasé typ. Att det finns ju ingenting som är så liksom trist på något sätt. En barn som är så här blasé, liksom bara tycker ingenting är kul, vill inte göra någonting, är liksom bara lite så här allmänt anti liksom eller så. Det är ju någonting som är väldigt är liksom väldigt, lite sorgligt att se. Mm. Och när man ser det liksom, det förekommer ju ibland och sådär. Mm. Då blir man också mer, det ser man också lite mer det här med vilken oattraktiv egenskap det här är överlag. Att vara liksom lite så här, man var lite blasé och lite så här cynisk och var lite så här hård och lite så. Mm. Alltså att det är kanske inte att vi tycker att det är en sån liksom attraktivt drag, för att man är ingen sån här liten lalla eller något sånt där fånigt, utan man är rejäl, kanske man tycker det. Men egentligen så är det kanske också så här att det bara är en väldigt trist personlighetstyp. Mm. Och oskuldsfullheten däremot, att man är liksom, att man inte är alla de här sakerna, utan man kanske snarare är liksom lite öppen och kanske lite ett känsligt drag. att man kanske är, att man blir lite lätt förundrad över saker eller liksom så här upprymd över saker.
Mm.
Det är ett sånt liksom vackert drag tycker jag hos en person egentligen. Och där kan jag säga då, eftersom det inte är någonting som karaktäriserar mig särskilt mycket, så tycker jag liksom att för mig så känns det nästan som en så här fläkt från paradiset med en person som är så. Mm. Liksom.
Ja, men det, jag håller med. Det, min lillebror, han är ganska mycket så, om man är ute på resa med honom, så är han lätt förundrad över saker. Bara, wow! Kolla vilket häftigt träd! Eller vad det nu kan vara. Liksom. Ja, men liksom, och det, är väldigt, det smittar av sig, tycker jag. Den liksom, ja, fascinationen inför, ja, men på något sätt öppenheten inför vad världen har att erbjuda.
Ja, men det är som att man liksom kommer tillbaka till Eden på något sätt när en person är så. Och det, vet jag, har två vänner som är väldigt mycket så, att man alltid känner sig så här. Ibland kan man vara så bara, okej, måste du vara exakt så här? men ofta när man kommer från därifrån så känner man, har man en viss här sorts typ lätthet i hjärtat eller i själen eller i sinnet liksom, att man känner sig liksom, man känner sig inte nedtyngd, som att man dras neråt, utan snarare som att man liksom håller på, att man lyfts uppåt när man har varit med de vännerna till exempel. Så det kan jag också tänka, men det är liksom så, det är så synd att det är en egenskap som vi inte riktigt, utan för då tänker man ju att det är samma sak som att vara dum typ, att vara på det här sättet, eller att man är dum, eller att man är lite så här naiv eller korkad eller någonting sånt där, men att det egentligen inte alls behöver vara, man kan vara väldigt skarp men fortfarande ha den här liksom sorts barnlika liksom öppenheten för saker och liksom att kunna ta in saker på det här sättet liksom. Så det vill jag bara säga, att det tycker jag är en bra egenskap som vi behöver uppmuntra var helst vi ser den. Mm. Och så.
Ja, men jag stämmer in på det. Håller med. Tror du att om man är en oskuldsfull person, har man lättare att njuta av Jesus Revolution då?
Ja, det tror jag.
Och därmed har vi sagt allt vi vill säga om den filmen.
Till dig som känner att du passar in på den här beskrivningen, så vill du vara så en uppmuntrande klapp på axeln.
Keep going. Då är det väl dags att dyka ner i dagens avsnitt då. Take it away, Maria Ledstam. Ja, välkommen till Aten och Jerusalem, Maria Ledstam. Vad roligt att ha dig med.
Mm. Väldigt roligt att få vara här.
Mm. Jag tänkte börja med en fråga om, för de av våra lyssnare som inte känner dig, vem är du?
Ja, precis. Jag brukar ju säga till mina studenter att vem är du hänger ihop med, var är du? Mm. Och vad vill du göra?
Så var är du och vad vill du göra?
Och vem är jag? Nej, men idag är jag i Örebro där jag bor, och jag har precis kommit hem från ett 7-årskalas. Min son fyllde 7 år och vi tog med 8 barn ut i skogen, så jag är lagom mosig och trött nu här. Men det var härligt. Ändå, och ännu härligare när man kom hem.
Ja. Hur är policyn nu för tiden med, alltså, om det är 7-årskalas, är alla föräldrar med också, eller är det liksom att de lämnar sina barn och man får rodda själv?
Ja, nej, men de lämnar sina barn, så det var jag och Gustav, men också en granne som hänger här ute väldigt mycket, som vi frågade om han ville hjälpa till att tända en eld upp i skogen, så vi fick hjälp av honom också, så det var väldigt, väldigt fint. Ja, nej, men så 2 barn har jag och gift med Gustav, och innan jag gick till kalaset så har jag undervisat på ALT. Idag, just nu håller jag på med DIOS, terminen för diakonala sociala studier, som går på höstterminen, så det är väldigt roligt. Och så hade vi ett forskarseminarium också på eftermiddagen.
Vad pratade ni om på forskarseminariet?
Ja, men det var några som håller på med doktorandansökningar, så vi kollade på dem. Och det är också alltid väldigt roligt. Ja, men jag har bott på lite olika ställen, kommer från Västergötland. Ett litet ställe som heter Kinna som ligger mellan Göteborg, Borås och Varberg. Om man ritar en triangel mellan de städerna så ligger Kinna i mitten. Och sen har jag pluggade jag i Linköping. Och där träffade jag ju även dig, Annika.
Ja.
När jag undervisade på Liljeholms folkhögskola.
Vi kallar dig för fröken, kommer du ihåg?
Ja, precis. Och jag var inte så mycket äldre än er då. Nej, men det var ju en fantastisk år. Jag hade möjlighet att starta upp en bibelskola med miljö- och rättvise inriktning. Och då kom
det var ett fantastiskt år med dig där. Ja. Och liksom klassen och undervisningen och ja, under så här, formativa år i livet också.
Ja, men jag brukar lyfta det som exempel när man pratar om pedagogik och om det krävs liksom betyg för att studenter ska vilja lära sig saker, så nämner jag er som exempel. Annika till exempel, du läste ju frivilligt systematisk teologi på fritiden.
Ja, du ordnar en liten privatkurs för mig där, så här fånga upp mitt teologiintresse. Ja.
Men väldigt, väldigt härligt. Ja, sen har jag bott i Oslo senast i 6 år och det var där jag doktorerade också i etik, teologisk etik på MF, privat högskola, stor privat teologisk eller religionsvetenskaplig institution i Oslo.
Och det ska vi prata lite mer om snart.
Ja,
vad du har arbetat med där.
Precis.
Bara av rent intresse, hur skulle du beskriva Annika i hennes tidiga 20? Hur var hon liksom?
Men hon var vetgirig. ville lära sig mycket, social, glad. Ja, ville vara inte så intresserad då av att välja de här konstnärliga valbara kurserna, musik eller bild.
Nej.
Eller skrivande. Men så du hade varit väldigt liksom rak med vad du ville också. Så då startade vi en egen kurs där. En person som bjöd på sig själv, alltid ställde frågor, hade liksom teologiska funderingar och reda och ett stort samhälls- och miljöengagemang också.
Det låter som den vanliga Annika ungefär, tycker jag.
Ja, precis.
Med mycket vatten under broarna. Men vissa saker är ju samma. Ja, nu känner jag mig lite smickrad här. Nu kan vi övergå till att prata om Marias avhandling istället.
Ja, precis. Vi ska prata om din avhandling. Och nu blankar jag på titeln här, men det är väl... kan inte du säga titeln, Maria?
Jo, men precis. Det är många som retar mig för den här titeln, att den är så lång. Men titeln är When Work Becomes Church and Religion Criticizes Work.
Så var det.
Jag fick prata väldigt lite om det under disputationen faktiskt. Det här att arbetsplatsen blir som en kyrka. Å ena sidan, och riskerna med det, och att religion då också har potential att kritisera både arbete och ekonomi. Men det är det handlar om då, att det finns båda de här bitarna i mitt empiriska material. Och så är det ju en etnografisk studie då av 2 rörelser, den evangelikala rörelsen Business as Mission och den katolska ekumeniska rörelsen Economy of Communion.
Ja, och du har ju liksom, det är ju ett empiriskt arbete till stor del. Så. Och du resonerar också om det liksom, men vad om du skulle svara lite kort, varför behövs det empiriskt arbete eller fältarbete när vi gör kristen etik, eller varför inte börja med teorin liksom?
Ja, men det där är ju en jättebra fråga, och jag säger ju inte att i min avhandling att all etik behöver vara empirisk etik. Men jag säger att det här är, jag tror att det här är ett väldigt viktigt komplement till mer traditionell etik.
Mm.
Och det som man gör då är ju att man, när man gör ett fältarbete som jag gjorde, åker ut och tillbringar tid då tillsammans med det fenomen och de människor, alltså det fenomenet som man vill studera, studerar man i dess egen kontext. Jag gjorde då deltagarobservationer och intervjuer. Då börjar man ju i, som sagt, i den praktik som man vill studera, man är där. Och på ett sätt kan man ju säga att det där är ju inte helt nytt. Man kan se både befrielseteologin och womanist theology till exempel, feministteologi och sådär, har ju också varit intresserade av att inte tänka etik och teologi som en universell enhet som liksom är samma på alla platser och alla tider, utan man har varit noga med att prata om det partikulära och kontext och kontextuell teologi. Men det som är skillnad, att göra etnografisk teologi är ändå inte samma sak som att göra då antingen befrielseteologisk etik, eller man kan också säga postliberal teologi, där man väldigt tydligt utgår från också kontext och kristna gemenskaper, är där med din kropp. Och det kroppsliga är väldigt viktigt, och det innebär också att man som då forskare tvingas att vara självreflexiv, och du tvingas att reflektera över vem är jag i relation till det jag studerar. Vad har jag med mig för fördomar utifrån vem jag är som forskare i mötet med det här fenomenet och de här människorna. Så det finns absolut kopplingar till andra liksom strömningar, men det är något nytt. Och sen så finns det ju då, ja, men det finns ju jättemycket att säga om det här, men istället för att börja med då en teologisk etik om ekonomi, vilket kan vara jätteintressant liksom, och viktigt, inte minst om du ska föra samtal med politiker eller ha en akademisk diskussion, så är det ju liksom intressant att, men vad säger liksom katolsk sociallära om ekonomi, eller vad säger liksom den här kala teologin om ekonomi. Men det som händer när du börjar i praktiken är ju att du utgår från det som finns där. Du utgår från de frågor som finns där. Du utgår från de förhandlingar som finns där. Och du börjar där, och sen så jobbar du då som etiker med de frågor och förhandlingar som finns där, och teologiserar därifrån istället för att då komma med, amen, nu ska vi ta den här deontologiska etiken skulle det kunna vara, och sen då tillämpa den. Det finns ju till och med inom vissa, eller på vissa universitet så pratar man om tillämpad etik då, att du har den etiken som det finns en etik här uppe, och sen så ska du tillämpa den. Ja, men så därför så tänker jag att det här är ett väldigt, väldigt viktigt bidrag till etikämnet och till kristen etik också. Det har inte gjorts så mycket. Det har inte gjorts så mycket, och det är inte så många som känner till det. Men samtidigt så är man redan inne på den andra generationens etnografiska etiker nu då. Och så det finns ju ett gäng som har... Men jag skulle säga att det som... Sen så kan man ju göra det här på olika sätt. Och det som jag också vill skriva fram, som liksom är... Jag nog kommer vilja jobba mer med, jag hann inte riktigt skriva fram så mycket som jag önskade i diskussionskapitlet, men det är ju det jag kallar för en distribuerad normativitet. Det vill säga, normativiteten formas då utifrån från de här, den praktiken som man studerar. Det vill säga, det är inte forskaren som sitter på sitt kontor och sen då väljer, alltså forskare väljer ju allt, eller etiker eller teologer, man väljer ju alltid vilka källor man ska liksom använda sig av, eller vilka bibeltexter och så vidare. Och så blir det den normativa etiken som skapas där då på kontoret. Utan i en sån här typ av arbetsprocess så distribueras då den normativa, och det blir utifrån det som är relevant i praktiken. Så det tycker jag är spännande.
Jag tänker det finns ju en viss sån här, om man tänker på typ Sarah Coakley, Jonathan Tran och sådär, att man det känns som att det är liksom ändå en push att man lyfter in det här etnografiska mer och mer liksom i teologin.
Ja, men precis. Ja, men Coakley var ju väldigt var ju en stor förebild för mig när jag började, och även Jonathan Tran skrev faktiskt min magisteruppsats av hans avhandling, tror jag. Ja. Så, ja, men så båda de två har varit viktiga i mitt liksom teologiska formande tänkande.
Kul att jag prickade de namnen de var på.
Ja, precis. Så jag satt nu och tänkte, varför finns inte de med i avhandlingen? Men det är liksom sånt som ändå har format mitt tänkande.
Jag tänker att en sak som man får syn på, om man börjar liksom i teorin, så kan det ju vara lätt att man har en väldigt tydlig idé att det här är till exempel religion, och det ser ut exakt så här, och ekonomi någonting helt annat, och det ser ut ungefär exakt så här och så. Men att det du gör, det är ju på ett sätt att man då studerar hur det faktiskt ser ut nere på marken, hur det är liksom faktiskt i realiteten. Är det liksom så här två snygga separata sfärer som inte har med varandra att göra, eller som bara liksom snuddar vid varandra lite grann ibland?
Ja, men precis.
Ja.
Och det här och placera religion i en sfär och ekonomi i en annan, det är ju ett relativt modernt fenomen. Man kan ju spåra det tillbaka till modernitetens vagga, och då naturvetenskapen och samhällsvetenskapen växer fram. Under den här perioden så börjar man ju skilja då på det religiösa och det sekulära, vilket man inte hade gjort tidigare, när religion mer var någonting som var sammanblandat med allt. Men under den här perioden så blir religion omdefinierad i ett differentierat tillstånd, det vill säga i en religiös sfär. Och en del forskare beskriver ju då det här som en form av reningsprocess, purification. Ett sökande efter vad som verkligen är religiöst och därmed inte politiskt eller ekonomiskt eller vetenskapligt. Ren religion innebär, utifrån det här sättet att beskriva moderniteten, att man sätter upp gränser mellan vi och dem och mellan religiöst och sekulärt. Maguire, som har skrivit en del om lived religion, hon säger då att den här processen av renande, det leder också till att kognition och tro kommer att premieras framför religiösa praktiker. Så det är liksom tanken och och hjärtats tro som blir viktigt istället för de religiösa praktiken. Och det här sker ju också då i samband med reformationen. Men sen så är det ju självklart så att det aldrig har funnits någon ren religion eller ren kristendom, som ju är det som jag skriver om. Jag forskar ju bara på kristna organisationer. Eftersom religion är inte någon ren entitet som kan färdas genom tid och rum eller olika kulturella och geografiska kontexter, utan är då sammanblandat med politik och ekonomi. Man kan ju självklart ha en normativ idé om att religion och ekonomi inte ska sammanblandas. Men man behöver ju inte göra etnografiska fältstudier för att inse att det inte är så på de flesta platser i världen. Politik innehåller religion, och religion omfattar politik. Så det är alltså den moderna berättelsen om ren religion som får oss att tro att de är åtskilda och inte våra vardagliga erfarenheter. Och det räcker ju bara att öppna tidningen för att liksom se den här sammanblandningen också. Som det är ju religion och ekonomi som jag skriver om, och den här tänkta åtskillnaden har ju bland annat inneburit att när man studerar ekonomi som ämne så ska det då ske utan att religion ska finnas med. Och här är ju den grundläggande enheten ofta då den rationella, nyttomaximerande individen som gör rationella val. Och här kan man då sedan bygga upp matematiska modeller av verkligheten, vilket ju går på tvärs mot en sociologisk eller teologisk förståelse av människan som en biologisk varelse eller ett troende moraliskt djur som Christian Smith har beskrivit det. Och så det är den ena sidan, och sen då att ekonomin inte har velat beblanda sig med religion, men å andra sidan så har ju religion också existerat då i en sfär skild från ekonomin, där kan man ju märka på vilka frågor som teologer och kristna etiker ägnar sig mest åt. Det vill säga, det har ju skrivits väldigt mycket om kristna dogmer och vad som är centralt för kristet liv, hjärtats tro och omvändelse och så vidare, men tanken om att frälsningen omfattar allt och även ekonomi och politik har ju inte betonats lika mycket. Om man generaliserar. Och här menar jag då i min avhandling att filosofen och sociologen Bruno Latour, hans provokativa uttalande från 90-talet när han säger att vi har aldrig varit moderna, att det är hjälpsamt för att förstå de här processerna. Och hans huvudtes är att modernitetens berättelse har fått oss att tro att verkligheten går och delas upp då. I de här rena separata sfärerna.
Och han, men det har aldrig varit fallet.
Nej, egentligen. Precis. Det har aldrig varit fallet. Och Latour menar att det är uppdelningen mellan natur och kultur som är mest allvarlig. Eftersom den har fått oss att tro att man kan undersöka naturen utan att förstå det sociala och vice versa. Och så påverkas religionen också av den här differentieringen. Eftersom då naturen och den sociala världen kan förstås med hjälp av naturvetenskap och samhällsvetenskap, så har den rena religionen då skjutits undan från den här världen och från våra vardagliga praktiker. Från det immanenta då till det transcendenta. Man kan ju beskriva det som att i den moderna berättelsen så hamnar religion å ena sidan i det transcendenta långt borta, det som inte går att ta på, och å andra sidan då i våra hjärtan och i våra inre övertygelser. Men det här, men mellanrummet mellan de här två positionerna, det vardagliga och våra vardagliga erfarenheter töms på betydelse av religiös mening. Det är inte i mellanrummen som den rena religionen finns. Även om religion kan tillämpas då och religion kan praktiseras i det vardagliga. Men det är inte där den liksom sanna, rena religionen. Ja, men jag läste en intervju med kulturantropologen Mikael Kurkiela igår, tror jag det var, i Dagen. Och där skriver han just om det här, liksom att man placerar religion i vissa sfärer. Och han säger att Gud är för viktig för att reduceras till bara en liten bit av livet. Jag tycker det är liksom exakt det här som är den moderna.
Man kan säga lite, om man ska uttrycka sig apokalyptiskt, så skulle man kunna säga att hjärtat får vara fredat, men resten av tillvaron utlämnas åt liksom makterna, kanske man kan säga då. Om man kan tänka ekonomin som makt eller sådär.
Ja men precis. Precis. Ja men det är väldigt bra formulerat, och då kan man ju också låta ekonomin kanske vara då den här, det finns liksom universella ekonomiska lagar som bara är där, och de har religionen ingenting det finns ingenting som religionen kan göra med det, som Business as Mission till exempel, som jag studerade då, har ju den typen av perspektiv på ekonomin.
Jag tänker att vi kan prata lite mer om de här som du har studerat, Economy of Communion och Business as Mission. För du resonerar ju kring det här med renhet och orenhet eller hybrid förståelse så här, i förhållande till dem. Men om du vill berätta lite om organisationerna.
Ja, men precis. Economy of Communion eller gemenskapsekonomi. Jag jag läste om dem första gången i William Kavanaughs bok, vad heter den där? Being Consumed, en liten mm. tunn bok om nattvarden och kristen ekonomi. Han lyfter fram dem som exempel. Men det är en kristen socioekonomisk rörelse med rötter i den katolska lekmannaorden Focolare. Jag vet inte om ni känner till Focolare.
Lite grann.
Rörelsen. Ja, men lite grann. Det är då en ekumenisk rörelse för andlig och social förnyelse som grundades av Chiara Lubich i Italien under andra världskriget. Mm. Hon lever inte längre. Det är en rörelse som jobbar för fred och ekumenik enhet genom att praktisera evangeliet i vardagen. Och hjärtat av Focolare är då kommuniteter bestående av 6-8 personer som avgett löften om fattigdom och kyskhet och lydnad. Men det är lekmanna kommuniteter då. Så de flesta medlemmarna i Focolare bor inte i de här gemenskaperna utan delar istället någon form av anda i sina vardagliga liv. Och Chiara Lubich då, när hon besökte en av de här kommuniteterna i Brasilien så såg hon liksom fattigdomen och orättvisan i Sao Paulo, och då blev hon väldigt berörd av den här kommunitetens arbete och vad de gjorde för att förbättra livsvillkoren för människor i de här områdena. Och då uppstod Economy of Communion inom då Focolare-rörelsen som ett försök att adressera frågor om fattigdom och ojämlikhet. Då startar man företag där vinsten då ska delas upp i. Så de startar vinstdrivande företag till att börja, men nu har de även mer och mer kooperationer, heter det på svenska, va? Co-ops, där man delar upp, ja precis, de har även det, men de vinstdrivande företagen, då skulle vinsten delas upp i tre delar. Ett för då de behövande, de fattiga, och en för en form av mer utbildande del eller en folkbildande del där man ska försöka jobba med den här kulturen som de vill främja, då en kultur av att träna sig i givande. Och så den tredje delen ska då bli återinvestering i företaget. Mm. Så det är Economy of Communion, och det finns ungefär 750-800 företag runt om i världen. De flesta i Sydamerika och Europa, men det finns också då i Nordamerika, där jag var och gjorde fältarbete. Och de flesta är ju, det är ju små företag, de allra flesta, även om det också finns några så här företagsparker i vissa delar. BAM är då förkortning för Business as Mission. Också en rörelse som började på 90-talet, så det är lite roligt att båda startar då. Business as Mission har sina rötter i den evangelikala Lausanne-rörelsen. 2004 så samlades man för att samtala om företagande och mission och relationer däremellan. Och det blev då startskottet för Business as Mission som just vill betona att man är inte, man är liksom inte ett företag man startar inte ett företag bara för att egentligen vilja bedriva mission, som ju har funnits inom kyrkan, att man liksom egentligen är man där för att missionera, men så måste man ha ett företag för att ha en sysselsättning, utan det är själva företaget då som ska vara missionen. Och det här är också då vinstdrivande småföretag. Man pratar om att man är ett instrument för Guds uppdrag i världen. Man ska finnas i en tvärkulturell miljö, men det kan ju både vara i det egna landet, men även då att man reser utomlands och startar sådana här företag. Mm. Ja, men så det är de här två rörelserna. Så jag har både studerat policydokument och även då gjort grafiska studier i två små företag i Kanada och i USA.
Mm. Ett väldigt litet företag och ett ganska litet företag.
Ja, precis. Mm. Det stämmer.
Ja, men jag funderar på det här med att du var inne på det, att Business Mission, eller BAM då, som vi kan kalla dem här, för att det är en kul förkortning också.
Ja.
De fungerar ju mer med en sån här ren förståelse av religion och ekonomi. Där man egentligen inte tänker att man ska, det är inte ens jobb att liksom införa en annan ekonomisk ordning som kanske Economy of Communion har med.
Nej.
Utan man vill inte reformera eller förändra kapitalismen nödvändigtvis. Jag vill fundera på, varför tror du att just det här, de företagen fungerar mer enligt den här den logiken, en mer ren logik gentemot de andra då?
Ja, men precis. Det där är en jättebra fråga. Och den är ju tvådelad egentligen, för det är både då varför fungerar de med en ren logik, men också då varför vill de inte reformera eller förändra kapitalismen, för de två behöver ju inte per automatik hänga ihop, ren förståelse och att inte vilja reformera, men det om man ser på den här, på den rena, att de fungerar utifrån en ren logik, så tänker jag att det är egentligen inte någonting som jag liksom har förklarat i avhandlingen, varför är liksom BAM ren om man ser på BAM historiskt och sådär. Men det är ju tydligt att BAM fungerar väldigt mycket så som jag beskrev den moderna uppdelningen då. Hur den moderna berättelsen är om uppdelningen mellan religion och ekonomi. Och det är ju på ett sätt inte så konstigt om man då tänker att det blev någonting som också passade väldigt väl in med den protestantiska reformationen, och det var det hände liksom samtidigt att den här uppdelningen skedde i samband med reformationen, och så är den evangelikala rörelsen en del av den här protestantiska traditionen, så de fungerar väldigt tydligt så uppdelande i sina policydokument. Men det som är intressant är ju att de beskriver sig själva som en holistisk organisation. Så det var väl kanske det som jag tyckte var mest spännande, att titta på de här policydokumenten och analysera dem lite mer på djupet, just eftersom man talar så mycket om att religion och ekonomi ska hänga ihop och det ska vara holistiskt och så vidare. Och man ändå ser då att man syr samman det. Man syr samman religion och ekonomi, men det hålls verkligen separat. Det hålls isär. Det blir liksom, religion i Business Mission blir ett metafysiskt fenomen, men också då någonting som berör individen. Det är de här två liksom polerna som jag sa innan. Den metafysiska verkligheten kan individer tro på, man kan tillämpa det, men betoningen ligger på då en religion som praktiseras och inte på praktiken som religion. Men tillbaka då till den andra frågan, så är det ju så att om varför de inte vill förändra kapitalismen, så det är viktigt att se att, som jag sa, att de här behöver ju inte hänga ihop. Det jag visar i en av artiklarna är ju att Catherine Tanner, som är en teolog som verkligen vill utifrån sin kristna tro kritisera och utmana kapitalismens kultur och finanskapitalismen då, hon jobbar ju också utifrån den här rena logiken, så det är inte så att det måste per automatik hänga ihop. Men evangelikal kristendom har ofta varit nära sammankopplad med kapitalism, och vissa menar att det kan hänga ihop med hur evangelikaler betonar den fria viljan och hur viktigt det är med den personliga liksom omvändelsen, och att det är ett fritt val, vilket då är väldigt lätt att förena med den fria marknaden och synen då på människan som homo economicus, en fri, nyttomaximerande individ som gör de här rationella valen. Så det finns en, och det finns många andra liksom teologiska kopplingar som kan göras. Och sen så rent religionshistoriskt så kan man ju också se i USA, som jag då har studerat, att det finns väldigt starka band mellan amerikanska evangelikaler och en företagskultur, och man kan se att privata företag och affärsmän som drev de här företagen, att man använde det för att också utvidga den radikala rörelsen. Och man kan se att kristendomen, menar vissa forskare, formades lika mycket i styrelserum som i kyrkor. Mm. Ja, men det finns en liksom väldigt, väldigt stark liksom växelverkan mellan just ja, men vinstdrivande företag och den amerikala.
Det är lite som Gnosjöandan, fast i ja, större skala.
Ja, men precis. Precis. Det verkar gå väldigt, väldigt liksom väl ihop. Så. Mm. Men sen, det finns ju också med katoliker i USA. Alltså det finns väldigt starka band mellan amerikanska katoliker och affärssamhället under 1900-talet, så man kan se den kopplingen också. Mm. De jobbar rent med den här rena logiken inte minst då i policydokumenten. Sen så är det ju jättespännande när jag kommer ut i företagen, för då är det ju helt andra också dynamiker som jag ser än den här väldigt tydliga rena logiken som finns i BAM. Och där religionen är väldigt instrumentell, det vill säga religionen används för företaget och för då att nå ett visst mål. Liksom.
Mm. Men jag undrar just utifrån de konkreta erfarenheterna när du var där, att du skriver om hur du nästan blev förhörd av anställda på det här BAM-företaget med frågeställningen om du var en bra teolog. Kan du berätta lite mer om det, och tror du att det påverkar liksom, ja, dina möjligheter att vad ska man säga, förstå eller komma in på skinnet på de anställda?
Nej, men det där är ju precis någonting som jag skriver om när jag skriver om forskningsetik och metoddelen. Så delar jag några exempel där. Och i det evangelikala företaget, som sagt, så upplevde jag efter ett tag att det var någon eller några av de anställda som ville liksom testa mig lite. Och det var den situation när jag var jätteglad. Jag gjorde ju då, man har ju olika ingångar som forskare när man gör fältarbete. Men jag hade ju då deltagande observationer, vilket innebär att jag ser inte liksom fältarbetet som att nu ska jag gå ut i fält och där finns verkligheten och den ska jag liksom hitta och så ska jag gå tillbaka. Och då ska jag liksom som forskare vara så neutral som möjligt, utan jag ser det som att jag som forskare är medskapare av det material som jag sen ska studera. Och då är man också med, och det är därför man kallar det då för deltagande observationer. Mm. Då är det ju inom etnografisk forskning så pratar man mycket om det här insider-outsider. Att det är viktigt att vara både och. Det är viktigt att komma in i den kontext och den kultur som man ska studera, men det är farligt att go native, alltså att bli liksom helt som en av dem som du ska studera. Du måste kunna ha någon form av distans då. Så det är hela tiden den här balansgången mellan insider och outsider. Men jag blev väldigt väl mottagen i båda företagen. Men som sagt, i den evangelikala då så var det några som ville testa mig. Då var det bland annat att jag berättade att jag skulle åka till ett universitet inte så långt därifrån som jag gillar, och där det finns många teologer som jag som både känner och liksom uppskattar. Så jag var ju liksom glad över det här och pratade fritt om det. Och då är liksom kommentaren så här: "Oh really? You're going there? Lots of liberals up there." Så det var liksom kommentaren. Och så ställde personen också en del frågor om ja, men vilken typ av litteratur jag läste. Och jag insåg ju sen att det här är verkligen en person som, det skriver jag inte om, men det var ju också vilken typ av undervisning ska man få ha i skolorna. Det kommer till, ska evolutionsläraren få liksom tillåtas så. Alltså jag märkte, okej, vi håller inte med varandra om vissa så här grundläggande saker. Men då drog jag mig absolut tillbaka i... Jag delade inte sen när jag kom hem från det universitetet. Jag delade inte erfarenheterna med den personen. Och liksom berättade mer om vad jag hade pratat om med de teologerna och sådär. Utan då blev jag ju... drog jag mig lite tillbaka ett tag. Men när det kom till att hur mycket jag delade av vad jag gjorde när jag inte var där och sådär. Men då sa min handledare det här, tänk liksom på det här med närhet och distans. Det är man måste parera mellan de här två hela tiden. Närhet och så distans. Alltså du måste ha båda och det... Ja, men det jobbade jag verkligen med när jag var där. Och jag tror inte det påverkade så mycket vad de sen berättade för mig. För jag märkte att den personen ändå var många, eller man gillar ju att få prata liksom om sig själv och det man gör och det som betyder någonting för en. Men det som etiskt är en forskningsetiskt, så är det ju en fråga inom den här typen av forskning, hur mycket döljer man för de man forskar på eller de man forskar med, eller hur man uttrycker det, och hur mycket medan när de liksom delar med sig så mycket, och hur mycket döljer vi då som forskare av vilka vi är. Och det finns ju exempel på etnografisk forskning där forskare verkligen har liksom hittat på en berättelse om liksom vad man har lever för liv för att kunna komma in i en kultur som kanske är väldigt konservativ. När man har rest liksom till byar som i någon form av klankultur, och där kvinnor kanske inte kan komma som ogifta och så vidare, så hittar man på en berättelse. Jag gjorde ju inget sånt att jag ljög eller hittade på berättelser, men det var absolut så att jag inte berättade allt liksom, sådär. Så det är liksom en sån forskningsetisk reflektion som man kan göra, och också något som man... Det är väldigt svårt att förbereda sig på alla situationer som kan uppstå. Det hände ju en liknande situation i det andra företaget, där chefen ville att jag skulle vara med på ett foto. Och det blev också väldigt jobbigt, för hon var så glad över att jag var där och tog en bild, och så skulle de lägga upp det på hemsidan och så berättade man, nu är liksom en doktorand här och skriver om det här. Liksom. Och då utifrån Etikprövningsmyndigheten i Norge, så hade jag ju sagt att jag kommer berätta liksom vilket område i Kanada det är, men jag kommer inte säga vilken stad inte vilket företag, för det är ju för de anställdas liksom skydd, att de var ju väldigt öppna mot mig och sådär, så de ville inte att det skulle komma ut exakt då. Så, men då blev det ju en sån det var jobbigt för henne, och hon kände sig besviken på mig, och jag kände ju att jag hade kunde inte ge henne det hon ville ha. Så. Men som sagt, sånt där kan man inte helt förbereda sig på när man sitter och läser metodböckerna på sitt kontor.
Nej. Jag skulle vara dålig, för jag skulle säkert bara gett med mig för att inte göra folk besvikna.
Ja, men det är ju min spontana känsla också, att jag också vill göra det. Så det var en av de jobbigare grejerna, just att känna att man inte kunde ge dem någonting. Och det var också i liksom sittande möte, så var det ofta, could you say something about how we are doing? Till liksom, skulle man säga, till styrelsen. Vilket ju inte alls var något jag kunde säga. Men,
you're doing great.
Lovely theology. Ja, nej, men det var...
So much economy of communion. men jag tycker det var intressant din avhandling, och det här liksom att man får del av den här anonymiserade miljön och på något sätt få utröna lite grann om vad som sker där och så. Men jag tänker på en sak som skiljer sig idag, är ju att man kan säga att de här economy of communion-företaget, där kan man ju säga att där har man ju en idé om en praxis, eller vad man ska säga. Alltså att man ska agera på ett visst sätt. Mm. Det är liksom hur vi gör saker som är egentligen det viktiga. Det är inte det viktiga i det här företaget att exakt alla är till exempel katoliker. eller så. Alla kan ta del i den här praktiken, som den här liksom gemenskapsekonomin som vi försöker bygga, och det är liksom det som kommer förändra saker.
Mm.
Och i BAM-företaget så verkar det mer vara att där förväntas alla liksom vara på nytt födda kristna, aktiva, levande kristna eller vad man ska säga. Och där är det också mer som en tanke på att man ska förverkliga kristna principer. Du kanske får en undervisning om vissa kristna principer och så ska du förverkliga det i ditt dagliga arbete.
Mm.
Men, och jag funderar på egentligen, vad tänker du, vad blir skillnaden egentligen nere på marken mellan de här två olika förhållningssätten? Alltså blir det en stor skillnad i praktiken eller är det liksom mera två olika ingångar? Eller,
Ja, men det är också en jättebra bra fråga. Jag tycker att en viktig skillnad är just det som du säger, att i BAM då så krävs det att du är born again. Till en början så primerades det mer än om du var en liksom duktig i rycket, och det, sen hade man varit tvungen att revidera sen när man hade jättemånga före detta personer som kanske inte var så duktiga i det här yrket då, som de utförde. Men i den gemenskapsekonomin och economy of communion så måste man absolut, de får ju reda på vad det är för typ av företag och får läsa liksom om det och prata om det, men man måste ändå tycka att det är någonting bra, men man behöver själv inte vara kristen eller liksom troende eller religiös eller vad man säger. Och det tyckte jag var väldigt intressant att se hur då de som, jag följde en anställd väldigt nära i den katolska som kom in där, jag inte hade en aning om vad Economy of Communion var för någonting, hade lämnat tron som 20-åring och var väldigt liksom kritisk till kyrkan, och så får man höra liksom vad det är som gör, hur livet då i att finnas i de här praktikerna hade förändrat hennes sätt att leva. Inte bara i företaget, men också utanför. Hon berättade liksom hur hon, genom att delta i till exempel de gemensamma bönerna, och hur när man lärde sig att vi ger liksom av vinsten till det här och det här. Så hade hon själv börjat fundera på hur hon liksom mötte grannar, hemlösa och så vidare. Så hade liksom den här praktiken växt och blivit en del av hennes liv. Så jag tycker det var väldigt spännande att se hur det verkar som, i alla fall i det här lilla liksom studiet som jag har gjort, att de här praktikerna bär verkligen i den katolska då, organisationen. Och då är det ju, då finns den där och den bär liksom en annan typ av kultur, och det är också den kulturen som man tänker liksom rent teoretiskt då, att det är en annan kultur som ska vara också, det är det som är motståndet mot kapitalismen. Man tänker inte att det är det är liksom ett så oansenligt bidrag på något sätt, men ändå så kraftfullt som de tänker att det är det som ska få oss att vara någonting annat. Men sen så och då handlar det mycket om vad är det för typ av, de pratar ju inte om dygder, men de har, det är ju dygder, man också har liksom, de hade någon form av tärning som man så här rullade ibland, eller slog ibland på möten, och då kunde man prata om, men hur kan man liksom visa barmhärtighet, och hur kan man leva kärleksfullt och så vidare i sina dagliga möten och sådär. Men det som är intressant också med BAM är ju att det finns ju praktiker även där när jag sen kommer in liksom i det företaget som jag studerar. När jag ställer frågor om vad det är som gör att de är annorlunda i det evangelikala företaget. Vi ger 10% av vår vinst till mission. Ja, säger jag då, eller liksom ställer några så här följdfrågor, men det är ju många andra företag också liksom ger liksom av sin vinst. För det tycker de är liksom revolutionerande att de gör. Och sen, vi har ett kristet namn, företaget. Så här, det var också en sån väldigt viktig sak. Så här. Och många såna här saker som jag tyckte jag ville Bara så här, ah, men vad är det som, vad gör det annorlunda liksom? Men när jag hade varit där så var det ju saker som de inte lyfte upp som anmärkningsvärda som jag tyckte var mest intressanta. Bland annat då att de berättade att ja, men, de jobbade mycket med non-profits, alltså icke-vinstgivande företag. Mm. Och då så sa de ju, ja, men det är ju lite, det är ju verkligen en spänning när man sitter och förhandlar med de här och tänker att vi vill ju få så mycket vinst som möjligt i den här dealen liksom. Och det, men samtidigt så är det ju en non-profit, så då struntar jag ju i det. Att jag ska få så mycket vinst som möjligt för att kunna ge då till missionen. Återigen en väldigt så här instrumentell tänkande att följa liksom kapitalismens logik för att sen då ge till missionen. Men då sa de, nej, men då tar vi inte ut vinst i samma utsträckning när vi jobbar med våra non-profits. Utan då är det ju det som de gör som vi tänker är viktigt som, ja, som företag eller som organisation då, den här non-profit. Så det tyckte jag var intressant att se hur de på något sätt då, ja, men där fanns verkligen en praktik som jag tänker att man hade kunnat jobba. Det hade varit intressant att jobba etiskt med den liksom. Men också det här att ja, det skavde liksom verkligen i företaget när jag var där kring att de var i kontakt med många hemlösa och folk som inte hade jobb. Och hur skulle de liksom inkluderas i företaget? Och de hade ju, höll ju på att börja, det pågick ju massa grejer där som ja, men folk som kom och städa. Jag bara, men vilka är det här? Bara, nej, men det är några som håller på att komma in liksom lite och så här. Och ja, men nu vet jag inte hur jag ska göra för de behöver ju bilar om de ska kunna jobba hos oss. Och, men så här, mycket spännande grejer men som inte de såg som alls någonting som hade att göra egentligen med att de var ett kristet företag då.
Spännande att de liksom inte tänkte på det som en del av ja. Det kristna arbetet på något sätt.
Ja, ja, men jätteintressant. Ja, men verkligen. Mm. Och det är ju, det är liksom intressant när man, ja, men också funderar på, för det är ju olika typer av, alltså, ja, men vad är det för typ av människosyn som får också vara den rådande. Och hur ska vi förhålla oss till kapitalismen som företag? Och är liksom kapitalism ett gudomligt sätt att möta problemen med liksom, knapphet i världen? Vi använder kapitalismen så kan vi tjäna mer pengar och så kan vi skicka pengar. Eller är det mer liksom så att vi den moderna formen av Babylon och vi ska inte acceptera dess villkor men vi måste leva i den här världen och kanske försöka då förändra så mycket vi kan. Och här kommer ju de här olika sätten att se på kapitalismen också innebär att man tänker på människan på olika sätt. Är vi liksom atomiserade och tävlar liksom, och ska göra de här valen i varje situation eller är vi sociala och politiska varelser? Och är gemenskapscentralt. Så det har ju absolut liksom, följdverkningar utifrån hur man ser på det. Men det är jätte, liksom, som man brukar säga, som heter, it's very messy. när man kommer ut i fältet så är det inte så att det är liksom den tydliga, rena logiken som jag såg i dokumentanalysen i den amerikanska rörelsen, att det bara är den, utan det är mycket mer sammanblandat och det finns praktiker som är mer orena och som och spännande när jag är ute i fält. Och likaså i den katolska då, så kan det vara så att det, ibland jobbar de väldigt liksom rent de också i praktiken. Mm. Så därför är det ju återigen väldigt spännande med fältarbete och faktiskt se vad det är som sker.
Mm. Jag funderar på om det skulle kunna vara, alltså, ser man det inte som ett det som man gör gentemot hemlösa och sådär. Ser man inte det riktigt som en del i företaget utan det är mera liksom initiativ från enskilda personer eller så, hur den enskilda anställda liksom ska reagera på en situation snarare att, alltså att det, man ser det som på något sätt något annat än företaget.
Ja, men eller, precis. Jo, men precis. Exakt så. Så det var... Mm. Och det var ju någonting som jag inte fick ihop när jag var där. Men det här hade ju kunnat bli en del av liksom vilka ni är och jobba med det här. Men då men jag insåg att det här, det var den enskilda, en av de ägarna som brottades med det. Och han ville inte då göra det till en företagsgrej heller. Han var väldigt noga med det. Och såg det som sin individuella liksom, ja, men brottning. Så återigen så, ja, men så finns det där väldigt tydligt att ja, men tron är väldigt mycket i individens hjärta då, och mellanrummet blir liksom inte religiöst.
Men jag har en fråga som jag har lurat på nu, som är liksom, du beskriver ju, eller både business as mission och economy of communion är liksom sätt att skapa, att göra arbetet meningsfullt både för det större samhället och för de som arbetar där. På sistone eller så har jag läst liksom en del arbetskritik som mer typ kritiserar arbete som fenomen, alltså typ att vi borde kunna arbeta mindre än vad vi gör, att arbetet tillåts stjäla för mycket av vår tid och kraft på olika sätt. Och då undrar jag, förstår att det går utanför ditt empiriska material, men om du kan ha reflekterat något kring liksom, som kristna, eller borde vi så att säga kämpa för att vi skulle få arbeta mindre och frigöra mer tid till annat, eller borde vår viktigaste kamp vara att liksom göra arbetet mer meningsfullt så att vi kan liksom, ja, hur ska jag säga, praktisera vår kristna tro på arbetet liksom.
Mm. Mm. Ja, men både och kanske. Nej, men jag tror ju absolut på en förkortad arbetsvecka. Jag tänker att det är någonting som, ja, men jag ser det som ett liksom, som ett gott mål. Jag tänker att det är någonting som inte borde vara så svårt att genomföra. Jag jobbade ju i Norge och där hade man 35 timmars arbetsvecka, är det väl, har jag för mig. Eller var det 38, jag kommer inte ihåg. Ja, men det var 35 tror jag. Nej, kanske inte, 38 kanske var. Ja, men det var i alla fall kortare än vad det är i Sverige. Och det är liksom, det är ju siffror, det är liksom så här, bara, jag tror att det skulle kunna gå. Och, så det, absolut, det tänker jag. Men det är ju ett sätt, som sagt, som du säger, att då inte lägga all liksom, sin vakna tid på lönearbete. Mm. Men sen är det ju det andra med att göra arbetet meningsfullt. Och det där är ju lite lurigt när man blandar ihop det med religion då. Alltså arbetet kan ju bli så meningsfullt så att du inte vill lämna din arbetsplats för att ja, men du får alla dina behov tillfredsställda på arbetsplatsen.
Och, work, code, pray.
Ja, men precis. Work, code, pray. Och det ser man ju, det är jättekul i mitt material, jag vet inte om ni läste det, men det är ju en av de anställda på den katolska, i det katolska företaget som väldigt tydligt säger, nej men liksom religion i den här, på den här arbetsplatsen handlar inte economy communion om att vi ska vara här längre så att vi ber på arbetstid och sådär, vi vill ju, utan snarare tvärtom, utan economy communion handlar om att vi kan ge oss att lämna liksom. Mm. Det här kontoret. Så där finns ju den här kritiska, alltså där blir religion också en har kvar den här kritiska funktionen gentemot liksom lönarbetets makt, eller måste säga. Medan då den evangelikala arbetsplatsen har ju mer av det här att för vissa så blir ju arbetsplatsen mer eller mindre en församling, även om inte han som är chef då, eller de som äger företaget, vill att det ska vara så. Och de, så är det en otroligt liksom stark och positiv gemenskap och alla är vänner och liksom man trivs verkligen. Och det är fantastiskt att det kan vara så. Men, och då tangerar det till det här som du nämner, Anton, med work, code, pray, alltså andra typer av företag som erbjuder liksom coacher och yoga och barnpassning och liksom allt som gör att arbetslivet blir så fullt av mening så du inte vill gå därifrån. Så det tror jag inte är liksom gott. Men däremot att göra något gott genom, alltså att arbeta, att skapa, att liksom göra någonting gott för någon annan, det tänker jag är något som liksom, som är kristet, att försöka att forma arbetsplatsen på ett sådant sätt att, eller arbetet på ett sådant sätt så att det är fullt av mening i den bemärkelsen. Att ge någonting till nästan, att liksom... Mm.
Ja. Jag tänker det är många som har väldigt andefattiga jobb, eller på det sättet att det är svårt att se, ja, kan man säga, betydelsen av det, eller att man verkligen ger någonting till nästan genom arbetet, så måste man försöka hitta på rättfärdiganden för sig själv. Typ.
Mm. Och då kanske, ja precis. Ja, men precis. Och, då, och det pratade vi väl om redan på... Jag tror du ställde de här frågorna redan på miljörättvisekursen och jag gav inga bra svar då. Eller nej, men ska man liksom, ska man som kristen då liksom kunna jobba på en arbetsplats som faktiskt är helt liksom, det är helt meningslöst det man håller på med, för att sen då ändå få liksom mat på bordet till sin familj och känna att det är ändå värdefullt av den anledningen. Och ibland i vissa perioder av livet så kanske man behöver... Kanske man har den typen av jobb och vissa kanske har det jämnt och så vidare. Men, ja, men det är liksom inga enkla frågor, men jag tänker att det absolut finns någonting i den kristna tron och i den kristna traditionen som också vill betona det här att människan ändå skapa till att bidra och så vidare. Men vad exakt det innebär och hur det ska se ut, det kanske... Kanske innebär att ja, men är det liksom, ska det organiseras på något helt annat sätt? Och det är många som menar med AI, alltså, hur kommer arbetslivet att se ut om 10-20 år? Det vet vi inte, och det kanske är nu som det kommer förändras mer radikalt. Mm.
Man kan hoppas. Det är någonting man har hoppats på länge, att nu när vi har effektiviserat så mycket så borde vi kunna arbeta mindre. Men liksom, det har alltid funnits ideologiska skäl att driva på.
Absolut.
Att vi ska fortsätta arbeta så mycket. Liksom. Mm.
Nej, men absolut, och det trodde man ju när liksom, under industrialismen så var det ju så här, men nu kommer folk inte behöva arbeta längre, absolut. Så det är ju som, precis som du säger, det har ju snarare, men arbetstiden har ju ökat istället för att gå ner.
Precis, jag brukar tänka på AI som arbetsdisciplinerande framförallt, att syftet är att få folk att känna att de är utbytbara och därför arbeta för sämre villkor och sådär. Och att man kan få dem att ta skitjobb mer lättare. Om folk slutar drömma om att bli författare så kan man tvinga dem att gå ut och köra runt med så här stora lådor på ryggen och cykla runt med dem med mat istället.
Ja. Ja, jag tänker att vi börjar gå in lite för landning här med den här intervjun. Men vi har två frågor som vi alltid brukar ställa. Och den första är, vem är Jesus?
Ja, den lilla frågan. Ja, men Jesus... Alltså, jag tycker Rowan Williams har ju en bok som heter Christ, the Heart of Creation. Alltså, Jesus är Kristi närvaro i skapelsen. Det tycker jag är en bra utgångspunkt. Jesus är Gud inkarnerad. Tog sin boning bland oss och hela världens frälsare. Men Jesus är också skapelsens hjärta. Och jag tänker att just Kristi närvaro i skapelsen, det kräver en omvärdering av vår relation till skapelsen. Och också vårt ansvar att vårda den här skapelsen och vår värld. Så det, ja, men formulerar jag det idag.
Och den andra frågan är, vem borde vi intervjua?
Ja, jag tycker att det har, ja, men det är två nydisputerade teologer från EOS som jag tycker är spännande. Frida Mannerfelt och Joel Appelqvist. Två stycken som har skrivit jättespännande avhandlingar. De tycker jag ni ska intervjua. Och sen, om man ska ta en internationell, så tycker jag Norman Wilspa, om ni inte har intervjuat honom tidigare.
Välkomna tillbaka! Välkomna till eftersnacket!
Hej och välkomna allihopa! Kul att ni är med!
Mm. Hoppas ni har tyckt det varit intressant. Jag tyckte det var väldigt roligt att prata med Maria i alla fall.
Ja. Vad är det någonting speciellt som du reagerar på eller studsar på eller sådär?
Jag bara undrar hur du tänker, för hon kritiserar ju på ett sätt Catherine Tanner, eller hur? Catherine Tanner har ju skrivit Christianity and the New Spirit of Capitalism, eller hur? Kan inte du som kan det här bättre än mig liksom redogöra för varför är det dåligt att utgå från en för pure eller ren förståelse av religion och ekonomi så som hon menar att Tanner har upplevt att Tanners kritik av kapitalismen har varit ganska profound eller liksom välgrundad. Vad tänker du?
Ja, du har upplevt att den är profound och välgrundad.
Ja, Tanner alltså. Mm.
Ja. Ja, bra. Ja, men då hänger jag med. Det var bara att du hackade lite grann där.
Aha, sorry.
Ja. Alltså jag, på ett sätt så tycker jag att, alltså jag tycker om den boken, den är inte perfekt på något sätt. Den saknar ganska mycket det här med, ja men typ praxis eller vad man ska säga, eller hur ska vi leva då?
Mm.
Och så, utan det blir ganska lätt intellektuellt och det blir liksom om de här typ stora typ dogmerna som finns i kristendom, typ förlåtelse och omvändelse och sådär. Ja, men hon säger ju dels att det är idealtyper och jag kan tänka att man behöver använda idealtyper ibland, alltså att man behöver beskriva någonting i stora drag eller lite så här schematiskt och så för att kunna göra ett case som inte tar liksom all evighet att redovisa och så där. Så att jag tycker att den fyller en bra funktion på det sättet. Men det som kan vara problemet då, men det är att de säger då att det har här borta är kapitalismen i en bubbla och här borta är kristendomen då.
Mm.
Och i verkligheten så är de här bubblorna, de ligger överlappar varandra och det är mycket mer hybridartat liksom att kapitalism kan på ett sätt liksom flätas ihop med kristen tro och påverka dess logik och sådär och alltså att det finns alla de här hybridformerna att det är inte så att vi har liksom en religion, att vi har religionen kristendom här borta och så har vi kapitalismen där borta och att de bara liksom snuddar varandra i en person som både är kristen.
Jag tänkte på det också när man så här förbereder en predikan eller någonting, då tänker man så här, vad lär kristendomen om ekonomi? Då blir det ju mycket att man liksom har en förståelse av det här säger teologin och så här ska vi tillämpa det på den konkreta verkligheten. Och att det liksom är, det är lätt att man går den vägen, men det blir också då att då har man ju hållit isär sfärerna liksom. Att, det är lite svårt.
Jag tänker att hon på ett sätt säger liksom Marias poäng tänker jag är att det är inte som att man bara ska kolla hur det är, alltså den här hybridgrejen, utan att sen så lägger man i också teori eller liksom man lägger in det här också i en sorts diskussion så att man diskuterar liksom med den levda verkligheten så att det inte bara liksom så här, nu har vi den här blandningen och så sen så är det klart liksom, utan det är mer så här, ja men då anlägger vi lite perspektiv på det liksom, och teologiska perspektiv så typ. Så tänker jag att hon säger och så här, men att man måste liksom på något sätt utgå från den här att man måste liksom börja mitt i på något sätt.
Ja.
Mitt i. Mm. Och så kan man ju tänka så här, om man ska hålla en predikan då. Man kan ju tänka sig att man vänder på det, att man börjar liksom med hur är det att vara undersköterska typ. Och så börjar man med beskrivningen av det och sen så anlägger man liksom en sorts teologisk kritik liksom där och sen,
just det,
på något
just
sätt.
Det. Mm.
Det skulle man kunna göra om man har en predikan på något sätt. Mm. Men det är kanske lite svårt för det är ju, man vill gärna hålla sina predikningar lite allmänna.
Mm. Men så är det ju. Men jag tycker det är spännande det här att använda sig av etnografi och att liksom jobba på fältet och forma teologin därifrån. Jag tycker liksom att tycker det är spännande utgångspunkt att man börjar i verkligheten och liksom studera vad det är man ser, just för att hon säger också att det blir så här, att läsa policydokument blir en sak och att se hur det levs i verkligheten en annan sak, och att där är det mer komplext och mycket mindre renodlat, och det så är det ju med verkligheten liksom, men det är inte alltid det blir så synliggjort i teologin, så det gillar jag, att liksom synliggöra de här gråzonerna och hybriderna.
Och hur är det, hur lever en undersköterska ut sin tro på arbetsplatset, eller vilka förhandlingar sker det liksom mellan att vara då, nu hittar jag på den här undersköterskan då, men att vara undersköterskan Jeanette, och hur tänker en sån person kring sin tro och sitt arbete, och på vilka sorts kompromisser måste den personen göra och sådär. Det kan ju vara lite intressant och började med det liksom, och skulle man kunna hjälpa då Jeanette, det är svårt.
Ja, men visst. Vi diskuterar idag, jag och en kollega, vem är man lojal med? Är man lojal med sin arbetsgivare eller är man lojal med den man vårdar? Eller liksom sådana saker har man också kunnat synliggöra, tänker jag, i liksom, som kristen.
Man är lojal med den personen som kommer in en gång i halvåret och säger att vi måste öka produktionen av vård.
Ja. Precis, eller
och fixa intern debiteringen mycket bättre eller något.
Ja, precis. Nej, men och att det liksom är så lätt att man slukas upp av andra lojaliteter. Det är sånt som har varit intressant att synliggöra. Ja, men vad tänker du då? Du hade något på gång, någon tanke om Marias avhandling.
Nej, men jag tänker att man kanske skulle kunna prata om ett av dina favoritämnen.
Arbetskritik.
Det här, Annika har pratat om arbetskritik så länge jag har känt.
Ja, faktiskt. Ja, det börjar bli tröttsamt.
Han bara, okej, stålsätt dig för en halvtimme arbetskritik.
Och nu har jag börjat läsa David Graeber också, så nu får jag en ny, vad säger man, bränsle på den elden.
Ja, men jag tycker att det är väldigt intressant. Ja, men det här med hur arbete kan på något sätt, hur det sväljer upp så mycket tid och så. Ja, men jag tänkte på det utifrån, jag vet inte riktigt vad jag var på väg med det här, men känner du till begreppet Saint Monday?
Nej.
Du vet ju att förr i tiden, när vi var katoliker, hade vi mycket mer helgdagar och så.
Ja, verkligen.
Att vi bara var folk var lediga hela tiden för att ta helg. Liksom, för att det var massor med helgon som skulle firas och sådär. Och sen så småningom så har man ju liksom, protestantiska reformationen har man ju lyckats reformera bort mycket av det där. Att vi är lediga mindre och vi har mindre högtider och mindre skäl att vara lediga liksom, och ta helg. Och så. Och fabriksarbetare, de firade länge någonting som heter Saint Monday, att de hade sin egen lilla helgdag som de tog liksom spontant, och det var alltså heliga måndag, och det var att de helt enkelt bara, vi struntar gå på jobbet på måndagar och stannar hemma och dricker istället eller liksom går på tavernan eller något sånt där. Det var en väldigt rolig tradition, att den fanns väldigt länge, att man bara, vad ska de göra för någonting? Vad ska de kunna göra för att stoppa oss från att ta liksom ledigt på måndag? Det finns ingenting du kan göra för att hindra oss liksom. Men det byggde också på, ja, det var mycket mindre stämpelklocka, mycket mindre alla ska träffas i den här fabriken och stanna här hela dagen, utan att det var mycket mer så här löst, att man typ, ja, man kanske höll på och kvilta någonting hemma liksom, något sånt där, och sen så sålde man det vid någon mellanhandel liksom så där och så. Som var den som betalade den. Ja, men det är också en sak som att man lyckades disciplinera bort det med liksom den här centraliseringen av arbetet och så. Nu kan inte folk ta Saint Monday på samma sätt. Och min poäng med det här är lite oklart. Jag ville bara berätta lite olika historiska trivia.
Det var lite roligt. Roland Paulsen skriver också om det, om att i början när liksom det började bli mer industrialiserat, men det är ju inte fullt ut. Men då var det ganska vanligt att så här, folk slutade jobba när de hade tjänat ihop tillräckligt för att klara sig. Att det var svårt att disciplinera dem till att jobba fulla veckor. Att det var liksom en mentalitet som kom senare om att liksom, nej men vi ska arbeta så mycket som möjligt. Så. Men, att,
men det är inte också det att man fick liksom, för nu tänker jag, nu har man ju det här, vi håller ju på och arbetar och så håller de inne med lönen så länge som möjligt liksom, eller vad man ska säga, de som vi arbetar för. Mm. Och sen så släpper de den lite motvilligt i slutet av månaden liksom. Mm. Och så. Men jag tror att förr i tiden så var det också mycket med att ah, men du får betalt per dag liksom. Ja. Så här. Nu har du arbetat så här. Och då bara, okej, okay, nu klarar jag mig. Hej då. Mm. Vi ses när jag känner att jag behöver mer pengar typ. Eller
ja,
så.
Precis. Nej, men vi är mer kanske låsta i våra arbetsliv. Mm. Ja, men det är intressant tycker jag. Det är också liksom, all logik säger egentligen att vi skulle kunna jobba så mycket mindre än vad vi gör. Jag är alltid nyfiken på hur vi som kyrka kan visa ett annat exempel. Men för jag upplever att många bara orkar inte ta för mycket engagemang i kyrkan på något sätt.
Verkligen.
Att bara, ska vi få ihop till söndagsskolledare eller vad det nu kan vara. Just nu i den lilla församling jag är med i så just funkar det rätt bra. Men jag har varit så i många sammanhang förut att det är så här svårt att uppbåda engagemang. Och då tänker jag att liksom, om vi var mindre jagade av arbetssamhället så borde vi, så kanske man skulle kunna känna en större glädje och frihet i att arbeta engagerat i kyrkan. Liksom. Mm.
Det finns ju också där, tänker jag, att det finns en ökad tendens att man ska vara mentalt engagerad på sitt jobb och så här känslomässigt engagerad. Mm. Alltså det duger inte bara att göra sitt jobb, utan du ska också älska ditt jobb.
Ja.
Min kära vän, före detta poddkollega Simon, han brukade, när han håller på att söka jobb så kommer han ihåg att han hade någonsin att det var någon, att man skulle åka runt och typ med fruktkorgar till olika företag och så var det typ så här, annonsen var typ, brinner du för ekologisk frukt? Bara liksom. Förtärs ditt hjärta, dina inälvor av, av längtan efter att få leverera ekologisk frukt. Och så här, att man, det duger inte bara med att jag gör arbetet, utan också du liksom,
ja.
Hela ditt jag ska liksom, och det här är det som Catherine Tanner också pratar, hela ditt jag ska liksom på något sätt vilja det som din anställare eller din arbetsköpare eller arbetsgivare vill.
Mm. Det är en särskild sorts tortyr att inte bara måste tvingas göra massa arbetsuppgifter utan också måste låtsas att man älskar det.
Precis. Det är ju det, att man måste alieneras från sina egna känslor.
Mm.
Nej, men
hur knyter det an det här med arbetskritik till Marias avhandling, tycker du?
Mm. Ja, men jag tänker att det gör ju det på det sättet att det finns ju den här, ja, men det fanns den där kritiken i den här katolska organisationen, va? Att ja, men arbetet ska inte vara, det ska inte vara så himla meningsfullt på arbetsplatsen alltid, eller liksom, det ska inte vara så här att vi går in i det här bönerummet hela tiden, tyckte vissa då liksom, för att vi ska stanna längre på för att det är så mysigt här och att det finns liksom, vi fyller våra andliga behov, utan det som är bra gemenskapsekonomi, det är ju att vi kan komma härifrån och liksom leva våra vanliga liv typ, eller så. Att det finns den, det fanns ju den tendensen då, och så fanns ju andra sidan den här, i det här BAM då, om att det finns en risk där att
arbetet blir kyrkan.
Att det liksom sväljer upp allt engagemang på något sätt, arbetet. Ja, men det är ju någonting som man kan vaka över.
Ja, men jag tycker det är intressant den där balansgången mellan meningsfullhet på arbetet kontra att liksom arbetet ska inte vara det som slukar upp all mening. Men liksom det är väldigt urholkande att arbeta och känna att det här inte bidrar med något till världen. David Graeber har i den här Bullshit Jobs, så säger han ungefär var tredje person tycker i hemlighet att deras jobb inte borde behövas. Alltså, men det är inget som man typ kan prata sig öppet om. Men att det är väldigt på något sätt dränerande att arbeta så. Samtidigt som du säger att liksom, ja, arbetet, om det blir hela ens mening, så blir det kanske en avgud eller en, ja, någonting som drar en bort från det som är djupast sett vår mening. Mm.
Precis. Och det kan ju vara lite avslöjande ibland när man jobbar i kyrkan. Det gör inte jag, har inte gjort på 3,5 år då, men när man gör det så händer det ju att att folk, om de ska tillrättavisa en, säger så här typ, här borta i verkligheten där jag finns som mellanchef, då fungerar det faktiskt så här.
Mm.
Och så. Då har man på något sätt också sagt att verkligheten är det här jobbet, eller det här väldigt konstruerade miljön, att jobba på typ Fodoras HR-avdelning.
Mm.
Att det är liksom verkligheten, och det är så som saker verkligen är. Det är ju också ett tecken på otro, kan man tänka, att man tror på den här världens härskare mer än man tror på Guds rikes verklighet.
Mm. Bra slutord.
Det man egentligen säger när man säger det, ja, men här i verkligheten så fungerar det så här, det är att man egentligen säger, jag förnekar Kristus.
Ja. Men och att liksom verkligheten är, den är vad den är, och det går inte att förändra eller ifrågasätta egentligen.
Mm. Och då arbetar man, då kanske man också arbetar med en pure conception av alltså att man till exempel, här borta finns arbetslivets villkor och arbetslivets liksom regler, och de är oföränderliga och eviga, och Guds rike har ingenting med det att göra. Det snuddar lite grann att jag kanske ska vara snäll vid fikarasterna eller något sånt där, men i grund och botten går det inte att förändra det här, för det är en ren svär för sig. Men vad händer om du skulle ha en lite mer oren inställning, att att saker kan förändras, saker kan blandas om, saker kan mixas upp liksom. Skulle det kunna vara en spännande tanke för dig att bära med dig i ditt arbetsliv?
Ja, nej, men absolut. Och att liksom tänka att, ja, men det här arbetet som jag gör nu, det är, om alla, det är inte värt all min själ. Om alla kristna där ute visar sin tro genom att bli 20% mindre engagerad i sitt lönearbete. Det kunde väl vara någon goal, liksom. Jag har inte gett det här mitt allt. Och chefen undrar på utvecklingssamtalet, typ, det känns som att du inte har varit lika, visat framfötterna lika mycket och varit lika engagerad. Du har uppfattat det precis rätt. Liksom, ja. Ja, men det vore något.
Det vore något. Vet du vad?
Nej, menar jag.
Vet du vad? Man kan köpa en bok som är översatt.
Jacqueline mot våldet.
Jag vill bara nämna det lite ibland. Man kan, jag och Christian Lefebvre har ju översatt den. Och så har också Bengt Rasmusson hjälpt till mycket med det. Så att den tycker jag ni ska köpa på Spricka förlag. Jag har kommit ut med en teologisk liten artikel också. Så småningom kommer man läsa den gratis som en pdf på Svensk Teologisk Kvartalstidskrift. Googla det så kommer det komma upp. Och sen så nummer, jag kommer inte ihåg, det är volym 99 nummer någonting. Så är det, så kommer det finnas en artikel av mig. Den borde ni läsa.
Jag grattis länkar det till att ha blivit publicerad, Anton. Det var jätteroligt.
Det blir lite på riktig teolog eller något sånt. Inte bara underground teolog.
Nu går det ut för.
Nu är etablissemanget här. Sen så kan man ju göra saker som att typ prenumerera på den här podcasten, eller hur? Vad kan man göra mer?
Dela avsnittet, kommentera, säg det till en vän. Den här podden kan man lyssna på.
Du kan till och med ta dig den friheten att på din arbetstid skicka ett avsnitt som du tycker om till någon du tycker om.
Gör det bara.
En minimal liten motståndshandling. Ja, man kan gilla oss på Facebook och följa på Twitter och sådär.
Ja. Och så säger vi välmött nästa månad. Då är det jubileum.
Det blir kul. Hej då allihopa, vi ses.
Hej då.
Blod och eld.
Blod och eld.